Hej och välkomna till Tronspelet, Aftonbladets underbara Game of Thrones-podcast. I våran Great Rewatch har vi kommit till säsong 3, avsnitt 5 och avsnitt 6, Kissed by Fire och The Climb. Jag sitter här med Sandra Vundvund-Weibro.
Åh, vad fint. Ja, jag är här.
Och nu ska jag vara snäll, Marcus Mag the Mighty Larsson.
Ja, vad roligt.
Vilket tyvärr bara lämnar Tove Dongo Björnlund.
Ja, ja. Fan, jag väntar mig nästan. Det är jag som är Dongo i den här. Alltså, klangen av ordet och vad man tror om personen, så är det jag som är Dongo i det här rummet. Det var gentilt av dig.
Ja, jag kände mig väldigt snäll där. Det var mycket för, inte alliterationen. MMM.
Ja, just det. Jaha.
Ja, du hade ett intellektuell twist på det här.
Ja.
Litterär. Ja, du ser. Herregud. Här är det inte korv och makaroner för hjärnan inte. Här är det gåslever.
Ja, exakt.
För stora tänkare.
Och nu ska vi in i avsnitt som minst ett är lite som gåslever. Ett är underbart.
Ja, ja. Kissed by Fire.
Ja.
Jag vet varför du tycker om det. Du är ju Kissed by Fire.
Exakt.
Ja. Eftersom det är så de här vildingarna kallar dem med rött hår.
Vilket man ska vara lucky.
Ja.
Inte precis. Som i vår värld där det bara talas om att man inte har någon själ eller.
Ja, det är inte varit lätt att vara röd hår i den här världen. Men det verkar ju gå ganska bra för Ed Sheeran. till min stora glädje. Den här meningslösa trubadur. Ja, skitsamma.
Ja, men, ja.
Ja. Ska vi bara pang på rödbetan?
Ja, eller vi kan ju påminna alla också. Vi har hittills inte fått något svar för att det avsnittet ännu inte har sänts. Men jag vill ju att ni ska dels mejla in på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga tronspelet sociala medier, ringa 08 725 23 57 och efterlysa vad alla vildingssymbol eller White Walker-symbolerna betyder.
Om någon vet det. Jag
vill ha teorier.
Jag känner kalla kola när du säger det så här, för att det är säkert något så här trivialt som vi har missat. Så vi håller på att idiotförklara oss själva nu. Men det är ju därför
är
vi sitter möjligt. Här.
Men det är väl kul om precis. Våra lyssnare får idiotförklara oss.
Ja, ja. Det är härligt att bli det ibland.
Ja, eller om ni bara blir fulla i helgen och får feeling så.
Ja.
Vi vill ha sällskap.
Ja, precis.
Hur många okynnes namn kan ni liksom skrika ut er om Joffrey? Ja, men ska vi gör väl som vanligt och startar i King's Landing.
Ja, och den här gången så har du fått
den stora äran att vara King's Landing-korre.
Efter lite bråk med mig.
Ja.
Ja. Nej, men det här är alldeles för komplicerat för mig att reda ut. Så nu får du ta oss in i vad som händer i King's Landing.
Ja, vi kan ju börja med att det är väldigt mycket fina, bra scener mellan giganter här.
Ja.
Vi får ju Charles Dance och Lena Headey och Peter Dinklage i en underbar mix.
Verkligen.
Och det hela börjar ju då med att var ska vi börja här? Det är hela mixen. Varys har spionerat med hjälp av Ross på Littlefinger som planerar att hjälpa Sansa ifrån King's Landing. Får reda på det här och på något sätt då skvallrar till Cersei som vill stoppa det, och någonstans här emellan så får ju Tyrells reda på det här, vill gifta bort Sansa, det vill Lannister stoppa.
Ja, det är mycket avancerat spel som pågår nu.
Ja.
Ni förstår varför inte jag ville ta den här bogen.
Nej, och det här var också lite av en killgissnings, det var ungefär så här det till.
Det handlar väl lite grann om att på något sätt så visar det sig att Sansa är någon slags nyckel till Norden. Eftersom
exakt.
Det börjar gå liksom sämre och sämre för Robb, och de tror väl att de yngre sönerna är döda. Så då är hon liksom ganska ensam kvar bland Stark-barn. Att liksom, och kommer spela en stor roll. Så de börjar liksom lite dragkamp om vem som ska få henne.
Exakt, för Cersei vill inte då att Highgarden-folket ska kunna klima Norden. Och då kommer pappa Tywin på den underbara idén. För han kan inte liksom säga emot det här öppet. Men eftersom han har fått reda på det innan de ens har föreslagit att hon ska gifta sig med Loras, så ger han den här uppgiften till Tyrion.
Ja, det är ju en underbar Det är en underbar familj. Alltså, ja. Det är en, Tywin är ju det stora svinet.
Ja, och det är så fint där när han först avslöjar det för Tyrion. Och först ser ju Cersei lite nöjd ut. Men sen går det ju så här.
You can't mean it. I can and I do.
Joffrey has made this poor girl's life miserable since the day he took her father's head. Now she's finally free of him and you give her to me? That's cruel, even for you.
You intend on mistreating her? The girl's happiness is not my concern, nor should it be yours.
She's a child!
She's flowered, I assure you. She and I have discussed it at length.
There, you see? You will wed her, bed her, and put a child in her. Surely you're capable of that.
And if I refuse?
You wanted to be rewarded for your valor in battle.
You should be thanking the gods for this. This is more than you deserve.
Tyrion will do as he's bid. As will you.
What do you mean?
You'll marry Ser Loras.
I will not.
The boy is heir to Highgarden. Tyrion will secure the north. You will secure the reach.
No, I won't do it.
Yes, you will. You're still fertile. You need to marry again and breed.
I am Queen Regent, not some broodmare.
You're my daughter! You will do as I command and you will marry Loras Tyrell.
Ja,
den där scenen är fantastisk.
Ja. Är helt underbart.
Hon går från så här smug look, ja, till verkligen så här
man ser
krossad.
Liksom leendet.
Mm. Hon ska alltså bli ihop med en svärdslukare, kan man kalla det.
Ja, för det är nästa underbara.
Det var Cersei som sa det.
Ja, exakt, men det är Lady Olenna som
säger
det.
Just Olenna säger det som säger. Förlåt.
För det är nästa sån här underbara scen att förutom liksom den här nyckelgrejen då om hur de ska secura hela kungariket, så måste ju Tywin få det här att hända, det vill säga han måste ha mormor slash farmor Tyrell på sin sida. Och då är det ju hon, när de påpekar att ja men Loras har ju vissa böjelser, hon bara ja han är en svärdslukare through and through. Men det underbara är också när hon ändå försöker liksom i pappa tag, men vadå, har inte du lekt lite med stallpojkarna? Den endaste liten gång.
Nej, det är ju hon är ju bäst.
Ja.
Så är det ju bara.
Det är så mycket bra snipiga kommentarer och hon tycker att Cersei är för gammal för lilla fina Loras.
Ja, precis.
Ja, men det här är lite som det på King's Landing, det är lite sådär, vilken tv-serie ska man jämföra med? Dallas? Dynastin? Falcon Crest? Det är lite sån. Med lite, ja, det är inte, den jämförelsen är inte klockren, kommer jag ihåg. Men det är lite, det är verkligen en
det är intrigernas sopa. Intrig, som att det nästan skulle kunna bli en liksom Ricky Lake. Jag menar, vi har ju en twincest uncle dad.
Ja, men det är ett väldigt Jerry Springer skulle haft en field day i sin gamla show om han hade fått träffa Cersei och Tywin och Tyrion. Och Joffrey, inte minst.
Exakt. Min bror som är far till mina barn fast inte har fått reda på det, så jag blev sur och låg med min kusin som sen straffas. Det hade varit som gjort för Ricky Lake.
Ja, det är verkligen underbart. Ja. Det har ju funnits en dokumentär på SVT Play om så här Englands blodigaste historia som jag kan rekommendera. Där, det är liksom, där kan man se vad George R. R. Martin har fått rätt mycket av sitt stoff. Där är det många liksom homosexuella relationer, det är så här någon fru som flyr till Frankrike och försöker störta sin make. Och det är mycket liksom, ja, det är... Det är lite i nivå av Game of Thrones i alla fall.
Ja, men det ska man väl komma ihåg att den är ju inte verklighetsbaserad, Game of Thrones.
Jag tänkte säga det, så den är nästan based on a true story.
Men de här bizarra, adens bizarra sådana här sätt att säkra till sig makt genom giftermål och sin lite så här icke-normativa, vad ska man säga, genusperspektiv.
Mm-hmm.
Det är ju det var lika märkligt i den mänskliga historien. Eller, så det känns ju som att det, som sagt, det känns i de här scenerna i King's Landing, framförallt i de här två avsnitten, det känns som en film att se av en Shakespeare-pjäs, verkligen.
Ja, speciellt då eftersom det är så proffsiga.
Ja, framförallt eftersom det är flera skådespelare som har spelat i Shakespeare-pjäser, ja. men visst, det är väldigt välskrivet och kul.
Ja, och även när Tyrion och Cersei sen snackar om det här och Tyrion bara, ja, jag undrar verkligen vem av oss som drog det kortaste strået här. Förmodligen är det Sansa. Bara, men Loras kommer inte heller här ha det särskilt kul.
Ja, men Loras kommer ju, ja, han... det är nog Sansa Stark det är synd om, men synd om. Det är fortfarande så i den här serien att Sansa Stark är ju hon är ju nästan torterad hela tiden.
Ja, oh, det kommer bli värre. Det kommer bli 7 resor värre.
Ja,
hon får ju vara glad några sekunder ändå när hon tror att hon ska få gifta sig med den här krullhårige Loras. Ja. Som hon inte alls verkar fatta.
Paljettriddaren.
Nej, precis. Och bara, jo, men han är ju så intresserad av kläder. Och klänning.
Och han har drömt åt sig bröllop sen han var liten.
Ja. Inga gay-stereotyper i Västerås, absolut inte.
Och sen har vi också Littlefinger och Varys som är bakom kulisserna hela tiden här.
Ja, och liksom battlar om vem som vet mest och vem som vill mest.
Och vad är grejen med att de alltid ska vara i den där tronsalen och
suktande blickar på
tronen.
Han har sitter bredvid och liksom...
Ja, men det är ett väldigt övertydligt sätt, för det är väl andra gången, jag vet inte vilken gång, de står ju alltid där och gafflar. Och det är märkligt tomt där varje gång också, och ingen hör. Men det är en övertydlig symbol för att visa vad Littlefinger egentligen strävar efter. Varys har ju ett mer... Hans motiv vet man ju inte riktigt än, men han är ju väldigt trogen mot att hålla riket intakt, medan Littlefinger vill bara ha makt åt sig själv. Det är väl det som är skillnaden mellan de två. Kanske.
Ja, och bara som sista vidrighetsgrej i King's Landing så måste vi ju nämna Joffrey. Som tack vare Littlefinger har fått en liten present. Han får helt enkelt skjuta ihjäl Ross.
Han får använda sin lilla pilbåge, eller?
Ja.
Alltså det är...
Vidrigt.
Det här är väl droppen lite grann. Alltså, han är...
Det här är ju första gången som han själv faktiskt handgripligen har varit på någon, väl? Annars har han ju bara befallt andra att
vara där i sitt ställe. Ja, den fruktansvärda scenen när de slår varandra med någon klubba.
Ja.
Två prostituerade där. Nej, men alltså han är ju någon sorts fortsättning av den galna kungen. Alltså, han måste ju bli stoppad. Herregud. Ja. Det är ju som att Donald Trump skulle bli president i USA. Eller vänta nu.
Oh no, what could possibly go wrong?
Nej, men det är Joffrey, usch. Han är ju fortfarande vidrigast i serien så länge man har tittat hit, men det kommer ju en viss utmanare där längre norrut som de höjer nivån på psykopatin i serien ganska snart.
Ja, precis. Här är en mer öppen ondska. Men om vi går lite... Nu tänkte jag försöka göra en sån här geografisk övergång igen och insåg att, nej, ingen aning. Norrut-ish... In mot landen, in mot skogen.
Så visar väl det i alla fall.
Ja.
Till någon grotta ska vi.
Precis. Och till försvaret så är det ju en hemlig grotta så man kanske inte vet exakt var det ligger.
Vad då, ska vi till en grotta till Brotherhood with Banners?
Ja.
Till nu. Fan, fel grotta.
Ja, det kommer mer liksom, grottor.
Men det är ju, jag protesterade innan vi började spela in det att inte en annan grotta, alltså grotta Tove, ingen har en egen båge. Skandal. Jag pratar givetvis om den bakom väggen. Men Sandy, take it away.
Båge.
Ja, precis. Ja, vad händer här egentligen? Det blir någon slags, först är någon liten eldfight här. Där The Hound testas av eldsguden via Beric Dondarrion. För de kör någon så här trial by combat och även om han är ju rädd för eld så de har ju tänt eld på ena svärdet så är det ju rätt lätt för honom att besegra den här Beric Dondarrion.
Ja.
Så egentligen är det så här, det är märkligt att han liksom gör det här när Dondarrion, speciellt som han har dött 5 gånger tidigare.
Ja.
Fast det är 6:e gången han dör.
Ja. Men han kanske dels känner att han inte har något att förlora kvar då. Eftersom han ändå kan återupplivas.
Ja, absolut. Men jag tänker att de kunde ha hittat en bättre motkämpe.
Ja, och definitivt. Han skulle ju vara en proffsriddare.
Det är lite dåliga taktiker där.
Ja, men och att det här try by combat är ju superrättsosäkert. För att The Hound har ju de facto mördat Micah.
Ja.
Ja, det är ju inte en oskyldig man som döms med en jury, oberoende jury här. Eller tingsrätten direkt. Ja, det är ett otroligt primitivt sätt att vad säger man, rättsförfarande, ett primitivt rättsförfarande.
Ja,
ja. Arya blir rätt förbannad också.
Definitivt.
Hon har, får det ju ännu tuffare än hon får veta att Gendry ska ju stanna med de här Brotherhood without banners. Men då hon är så här, ja men du är ju min, vi är ju liksom syskon, du är ju min bror. Och, men då är han typ, nej, han har ju lite bättre, tydligare klassanalys än hon har. Om vi ska snacka klassanalys återigen.
Ja, han kan aldrig få nog
av det. Och mer.
Och mer.
Ja, att men du kommer ju alltid vara en, liksom en lady.
Precis, han är så trött på att liksom ha tjänat folk hela sitt liv, att här skulle han äntligen få vara lite en av dem som ändå väljer sina ledare.
Precis.
Ja, men Gendry framstår ju som en härlig kille.
Ja, men han är reko.
Han är reko, jag gillar honom. Arya ska man inte slå sig i slang med. Hon har mycket mörker i sig.
Ja,
ja. Sen blir det blir ännu värre när Melisandre dyker upp där. Den lilla, ännu en rödhårig kvinna.
Vad är det med den här rödhåriga kvinnan i den här serien?
Vi är ett bra folk.
hon har fått nys på lite kungablod. Och då är det Gendry hon vill ha.
Så hans frihet varade i sådär 10 sekunder innan han blev tagen.
Ja, precis. Och hon, Arya försöker protestera igen och är lite förbannad över att de har tagit pengar för att sälja Gendry. Men då jag vet inte, Melisandre säger lite grejer till Arya som man blir liksom planteringar till framtiden, kan man ju säga utan att avslöja allt för mycket, om att hon liksom har ett mörker i sig.
Ja, precis. Man bör lyssna noga på henne när hon säger att jag ser flera ögon i dig. Jag ser blåa ögon, gröna ögon och ögon som du kommer släcka.
Precis.
Keep that in mind.
Ja, men det var väl ungefär vad som hände i den här grottan. Men det kommer fler grottor.
Det kommer fler grottor. Ska vi gå till Riverrun? Och så där vi har ett exempel på hur kass släkten Stark är på politiskt spel. Eftersom de i den här hemska världen de lever i alltid värdiga rättrodigheten före förnuftet. Och då är ju Robb Stark den här gången, som är verkligen sin fars barn, Ned Starks son. Ja, det är återigen en... Tove, du brukar ju gilla de här avrättningsscenerna.
Ja, och det är speciellt den här som utspelar sig som en liten trevlig brittisk trädgård, ser det ut som.
Ja.
I lite mysregn. Ja, nej men det är ju de här stygga Karstark-gubben. Han vill ju hämnas sina söner som dödades av Jaime.
Mm.
Så då gör ju han helt enkelt det genom att hugga ihjäl 2 barn. Som inte haft någonting med sidan att göra.
Nej, och som är ganska lång. Släktskapet är ju långt från Tywin och Jaime. Och,
exakt, ja. Det är liksom brorsans söner, barnbarn-ish something. Kul nog så är ju det Tommen.
Ja, det är lite lustigt.
Ja, det är det.
Ja, alltså det är inte Tommen utan det är skådespelaren. Vad han kan heta.
Ja, det är väl inte
som
heller
först
någon...
får spela typ Martin Lannister och sen blir Tommen Baratheon.
Ja, det är väl inte heller någon större spoiler att han dyker upp senare som en lite äldre version av Tommen.
Nej.
Ja, det är det ju när du säger på det.
Ja. Ja. Jag läste om det när vi kollade på förra avsnitten, men nu så såg man det faktiskt att nämen. Och jag vet inte vad, de gör så här jätteofta. Obviously så är det ju flera som återanvänds.
Ja, det är som att de kanske märker, de ser någonting hos såna här lite extremt små birollsinnehavare som gör att de vill återanvända dem senare.
Ja, men det är ju så, det är ju enklare, det är en bra casting. Man behöver bara titta på det man redan har filmat.
Ja.
Alltså det är ju budgetversionen de castar folk. Nej, ta den där ungen som de fimpade.
Precis,
det var där
ingen
i sängen.
Som lade märke till honom.
Nej. Men det var uppenbarligen inte att jag inte lade märke till det förrän ni påpekade. Det säger nog mer om mig.
Det är säkert asjobbigt att kasta just barn också.
Ja.
Och då är det enklare när man väl har hittat någon.
Men i alla fall, Robb avrättar Karl Stark och då The Karl Starks i en redan decimerad armé så drar ju de. Och här kommer ju den här säsongens stora plantering. För att då innebär då att han måste förhandla och få förlåtelse av Walter Frey. för att kunna liksom fortsätta sitt krig.
Den obehagliga gubben.
Ja. Och eftersom han inte har gift sig med Walter Freys dotter som han lovade, så nja.
Så man säger, han är lite på Walter Freys shitlist.
Ja, det kan man väl verkligen säga.
Vilket är kul också när de eftersom...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Han då skickar över två Freys för att förhandla. Det är han som spelar Sherlocks pundarkompis i säsong 3 och 4 av Sherlock.
Jaha, ja. Där ser man.
Mm-hmm. Lite bra, lätta fiskögon.
Det är bra att inte bara Stjärnornas krig bara du har i huvudet.
Ja, men det är verkligen Robs resa från någon slags underbarn till att bli någon stor kungaflopp fortsätter ju verkligen.
Ja, för Karstark kallar honom, innan han blir avrättad så håller han på att hetsa Rob också och kallar honom för, istället för the king in the north, så är han the king who lost the north. Ja, vilket det stämmer.
Ja, det ser absolut inte bra ut.
Men... För i början då när Rob började liksom dra mot King's Landing, så kändes det som att ja, men nu tar det några avsnitt så han där och liksom försöker kriga. Men han är fortfarande ute och geggar runt i mitten där av landet, eller vad han är.
Ja, han är ju som en levande White Walker. Han är på väg någonstans men kommer aldrig fram.
Ingen vet var de är eller var de kommer ifrån.
Allra minst i det här rummet. Jag har ingen aning om var han befinner sig, men det går trögt.
Ungefär som oss ganska ofta. Han tappar fokus.
Edmure går ju i alla fall med på att han så att säga ska ta Robs plats, så att han ska gifta sig med en Frey.
Ja, det är någon sorts kompromiss de kommer försöka köpslå med.
Så det kommer att bli ett bröllop.
Men jag tycker vi går över till pliktrapporteringen, för det är ju väldigt mycket att prata om de här avsnitten utöver de här.
Kanske bakom väggen, jag vet inte.
Ja, bakom väggen. Där förlorar Jon Snow oskulden äntligen.
Yay!
Ah, det är ju så fint. Man såg ju inte det komma. Va? Eller?
Ja, men, jag...
men det verkar som att de båda fick.
Ja, men jag tycker det bästa med det här var ju ändå Toves lilla vits här när hon säger att i vårt man så att Ygritte lurar John in i en grotta och sen in i sin grotta.
Det kunde inte låta bli, det var uppenbart.
Ja, sen så när vi ändå är på ämnet så är det ju, de ägnar ju väldigt mycket tid, eller Ygritte blir ju så här, det är aldrig någon som har gått ner på henne.
Exakt, hon undrar om det är sådär man gör det down south. When he went down south.
så det är ju en, ja, det är en liten oas mot resten av alla hemskheter. Trevligt tycker
han
jag.
Han visar att han visst vet någonting.
Ja, det är ju helt osannolikt att han ska veta något. Först har vi Podrick som verkar vara någon sexgud i King's Landing. Han inte ens behöver betala för prostituerade, som om det någonsin skulle hända. Och sen är Jon Snow som aldrig har rört en kvinna. Det är också en naturbegåvning. Ja, det är mer orealistiskt än drakar. Men kul tycker jag.
Ja.
För att man gillar ju Ygritte.
Ja, och John verkar ju också rätt, liksom, vad ska man säga, han är ju rätt dark and brooding, så det är kul att han får ha lite kul.
Men det är som det är ju som någon påpekar här i manuset, det är ju en väldigt Game of Thrones avslutning på 6:e avsnittet.
Ja.
The Climb.
Ja, det är någon slags romcom som drar igång här.
Ja, vi pratade liksom i korridoren om att så här, det här ser nästan ut som slutet på någon Jane Austen filmatisering, när man står med fin utsikt och kramas till
John och
lugna toner.
Står och hånglar lite där vi någon sån ganska
solnedgången på muren.
Krattigt data animerad solnedgång skulle jag kan säga. Det ser ju lite grann ut som att en film från 40-talet när man precis hade börjat färglägga filmer. Liksom.
Kulisserna kommer ramla när som helst.
Ja, det är orealistiskt igen.
Ja, men speciellt om vi tänker på vad det nu kan ha varit då, avsnitt 4 när Jamie får handen avhuggen och de sen spelar liksom trallpunk.
Ja.
Den liksom, hur det lämnade en versus hur det här...
Ja, det här är ju någon sån där, det måste ju vara en passning till Titanic, den där scenen när de står i fören och sträcker ut armarna. Ja. Liksom. Men det är fint.
Ja, för de har ju helt enkelt klättrat upp över hela muren.
Ja, inte bara det, och den ska tydligen vara 213 meter hög.
Ja.
Så det är ju en viss
bedrift. Det är imponerande.
Ja, och de,
några dog.
Ja, och Ygritte höll på att dö. Där kände man ju att det hoppade till i hjärtat när man såg det första gången. Att nej, men inte hon också. Det får inte hända.
Och man vill sparka kråkkillen i facet också.
Ja, bland annat. Vi har ju också Stannis. Alltså, bara jag nämner hans namn i den här säsongen. Alltså de här säsongerna. Stannis. Så somnar jag med öppna ögon. Det enda som är bra med det är ju att Shireen kommer med för första gången presenteras i serien. Hans dotter som har någon grayscale i halva ansiktet eller vad hon har.
Ja, vet, som by the way, har det presenterats sen?
Nej, man vet inte vad hon har för åkomma, men hon ja.
Och att han har massa stillborn, han har ju inte fått några söner. Jag bara, soner, det låter fel. Så att hans obehagliga religiösa fru har ju då sparat 3 söner i 3 små burkar.
Åh, vad mysigt. Det är fint.
Hon pratar mer på ett obehagligt vis.
Ja, och det är helt okej för henne att Stannis ligger med Melisandre som han har erkänt.
Ja.
Det är, eftersom det är för Lord of Light's skull.
Exakt, de gör det. Älskar bara rollor liksom, det är inte det kan inte vara en synd om det är för Gud.
Det är inte helt...
Använd den någon gång i det verkliga livet.
Det här äktenskapet känns inte helt tipptopp.
Ja, Jamie och Brienne sen lockar med dem till Bolton, pappa Bolton, som är en ganska obehaglig men hövlig man. Så att de blir lite bättre behandlade, får ta ett bad, man får se mycket stjärt.
Ja, det är mycket baderotik i det här första avsnittet. I alla fall.
Ja, det är både i grottor och i badkar.
Ja, nej, mycket stjärt. Men där är det ju väldigt intressant, för att då får vi äntligen veta lite om Jamies historia och varför han dödade kungen. Och det visar sig att Jamie är en ganska bra kille, för att den galna kungen var ju som alla vet galen, och han ville bara bränna upp alla människor och placerade ut wildfire under hela stan, som sen då kom till användning. Och var ju bara en riktig styggelse, så han har egentligen gjort mänskligheten en tjänst.
Jo, men man förstår ju, man har ju hela tiden förstått i den här serien att man kommer få en mer så här nyanserad bild av varför han mördade sin kung och blev kallad Kingslayer. Och det här är ju en, som vi pratade om i förra avsnittet, det här är ju en pågående förvandling av Jamie Lannister. Vi ser att hans karaktär börjar bli lite mer svår att avsky på något sätt. Det är ju intressant att se hur de
ännu ett steg från Stureplan nu.
Ja, hur de utvecklar Robb Stark och Jamie Lannister, och att Robb Stark blir svårare att tycka om. Ja, eller åtminstone inte lika godhjärtad som han har varit. Liksom. Och Jamie Lannister går lite åt andra hållet.
Mm.
Ja, det var bara det jag tänkte säga. Sen så har vi ju Grey Worm är också en bekantskap som man kan hålla reda på.
Yeah.
Alltså nere, alltså jag orkar inte ens säga det, vi är nere söderut så
igen. De är ute och vandrar där med armén.
Ja.
Och pratar någonstans.
Ja, precis, det är lite tuppfäktning mellan Barristan och Jorah.
Återigen om en kvinna. Ja, kvinnas gunst.
Om vem som är liksom Dannys bästa liksom riddare.
Ja, och att Barristan tycker att Jorah borde step down för att han inte ska svärta henne med sitt rykte. Vilket är ju en så här skön politikergrej.
Ja, och Jorah försöker också luska lite i om Barristan satt i det här rådet i King's Landing. För i så fall kanske han visst om att det är Jorah som var någon slags spion för Varys förut.
Varys. Precis. Ja, sen finns det mycket mer att säga, men alltså Ramsay.
Ja.
Ramsay Bolton börjar ju tortera Fion nu på riktigt.
Ja.
Vet man om att det är Ramsay Bolton fortfarande?
Jag tror fortfarande inte att Nej. Han har presenterat sig. Och han vill ju försöka få Theon och bara så här, du ska gissa vem jag är.
Mm. Och ja, nej, men det här började, det var vidigt när man såg det. Den skär av honom fingret bara för sitt egen höga nöjes skull. Och när man såg den här första gången så tänkte man, okej, nu vi fattar. Det är en sadist och det är en psykopat. Och han är jätteotäck och han är där uppe med Joffrey redan. Liksom. Det är jätteobehagligt. Men tror någon att någon i Game of Thrones nöjde sig med det här? Att det här fick vara nu? Inte för att ge någon spoilers, men det här är ju också blivit en snackis, den här plågandet som nu har inletts av Fion, att det är väldigt, väldigt, väldigt utdraget.
Ja, nej. Hey, creepy.
Ja. Och vilket är roligt, alltså det här är en av världens största och mest populära serier och det folk sitter och tittar på är typ tortyr.
Ja. Och stjärtar.
Tortyr, stjärtar, bröst, incest och mord.
Och lite Shakespeare-dialoger.
Ja, precis.
Ja.
Snärtiga maktrepliker.
Vackrare än så är vi inte.
Nej. För stjärt 3 av 3 står väl Oliver från som förför Loras.
Jag gillar att du håller stjärträkning här.
Jag är oerhört imponerad av din stjärtkoll.
Yes. Ja, men för att Littlefinger har bett honom att spionera på honom, så han
förför
Loras. Det går rätt lätt, verkar det som. Ja. Och det här är också en sån sak som man kan hålla koll på för framtiden.
Ja, jo. Nej, men det är mycket så här. Man kan väl sammanfatta med, jag tycker att Kissed by Fire avsnitt 5 säsong 3 är en av de 10 bästa avsnitten av alla i Game of Thrones. Den rankas oftast som det är när utländsk media gör topplistor, så hamnar Kissed by Fire ofta högt. Och den är ju en av de mest omtyckta avsnitten i hela serien.
Ja, det kan man ju förstå. Sen blir det ju då också lite av en backlash med The Climb, för att man kan ju inte bara eskalera en serie.
Nej, men The Climb...
liksom, det här, nu börjar ju liksom byggas lite inför saker som komma skall.
Ja, men The Climb har en lite otacksam roll i det här. För det enda The Climb egentligen handlar om, det är att man planterar för säsongsfinalen.
Ja.
Och det är en ren teknisk berättarteknisk grej att det avsnittet blir, ja, det finns några minnesvärda dialoger, men det skiter ju lite i det. Framförallt nu när man ser det andra gången.
Ja, det blir lite ojämnt.
Ja. Ska vi bara gå vilt in i framtiden?
Ja.
Får jag?
Ja, tryck på hajen.
Ja, precis. Vår lilla spoilerhaj. Apropå att vi snackade lite om Ramsay Bolton här, så är han som spelade honom, som har ett namn som inte, som jag säkert kommer uttala helt fel, men det är Ewan Rion, tror jag han heter. Och han har blivit intervjuad nu för att den säger att han inte vill bli typecastad som en som spelar too many baddies. Och då är han ändå aktuell i en ny roll som tada, Adolf Hitler.
Vilket är ju liksom nästintill en snällare karaktär än Ramsay.
Du vet, förintelsen och det där lilla kriget han startade. Jag skulle kunna säga att det enda vägen han ska gå, om han ska vara vidrig, det är väl att gestalta den moderna historiens värsta skurk. Det vill säga den gamla gubben Adolf.
Ja,
han är definitivt en bad i alla fall.
Ja, det finns, man är ju ganska sjuk i huvudet om man påstår något annat.
Ja, det här
han
är
var en bra realpolitiker som vissa idioter
precis,
brukar framstå.
Tänk på järnvägarna.
Ja, han byggde många vägar.
Skapade jobb.
Ja, lampskärmar av människohud och så vidare.
Ja, men det här är någon slags sketchserie på Sky Arts som heter Urban Myths, där han liksom spelar Hitler och jag tror att...
Sketchserie, det är liksom, jag har ingenting med komedi att göra. Eller satte jag det på pottan nu?
Ja, men jag tror att det är någon komediserie fast med olika liksom sketcher.
Okay.
Ja. Där det är liksom olika, de spelar olika kändisar och sådär. Och det här är någon slags inslag där han spelar Hitler, och sen har vi Hitlers kompis som spelas av en Harry Potter skådis, han som spelar han den rödhåriga i Harry Potter.
Vem av dem? En Weasley, men
ja precis, han Ron.
Ron
tror jag det är. Det är han som har den största,
alltså huvudpersonen Weasley.
Ja, exakt. Ja. Och ja, men han säger i alla fall att han kunde inte tacka nej. Och han berättar också i intervjun att Game of Thrones har gjort att han inte är så förtjust i hundar längre.
By the way, Rupert Grint heter
ja,
han.
Exakt. Precis.
Ja, man kan ju förstå det efter hur det slutade. Så
ja.
Att,
ja, har man fått ansiktet uppätet av en jycke så kan man ju förstå att man inte vill starta en kennelklubb.
Exakt. Sen har vi också en intervju med en HBO-chef som har snackat lite om säsong 8 och att de vill ju gärna ha fler avsnitt där än 7. Och det är den här chefen påstår i alla fall att det fortfarande är under förhandling. Men det är ju ja.
Det måste vara intressant, det skulle vara intressant att höra, för det verkar ju vara en liten sådär konstnärlig kamp mellan det konstnärliga och kommers. För inte tusan vill ju HBO släppa sin stora succé.
Nej, då vill de bara ha mer och mer och mer.
Ja, och vad är tanken nu? Att det är 7 avsnitt i säsong 7? Eller 6? 7?
7 i varje, va?
Eller? 7 i varje, var det inte 7 och 6?
Nej, 7 och 6. 7
och 6 var det.
Oj.
7, så det är ju bara 6 avsnitt i sista säsongen, det är klart att det är. Men jag kan tänka mig att det är ganska hårda tongångar. Liksom. Alltså att serieskaparna för Game of Thrones har sin vision som de har tänkt ut och så vill de mjölka ur det.
Mm.
Och lägga till.
Ja, de säger ju det rätt öppet också att ja, men om de vill ha 8 så vill vi ha 10 och så vidare. Så att de vill ju, det är ju verkligen press från HBO. Sen tycker jag det är lite roligt också med ett litet yrke som är kanske lite mer osynligt i de här i den här branschen. Hon som har castat Game of Thrones heter Nina Gold. Och hon har fått någon slags pris nu, och då hon har också castat massa stora grejer som The Force Awakens och så.
Ja, du ser Tove, hon fick ju nämna Stjärnornas krig i det här avsnittet också. Det är ju lysande det här.
Ja, nej, men hon har snackat lite grann om sitt jobb och har utnämnt Emilia Clarke som hennes senaste och bästa fynd bland skådisar, för att hon kom typ direkt från skolan, skådisskola.
När hon hittade henne. Ja, henne har man inte sett särskilt mycket.
Nej.
Och så har hon ju återanvänt underbara Gwendolyn Christie. Alltså Brienne of Tarth. Det är ju Captain Phasma i Force Awakens.
Ja.
Okej, jag ska hålla tyst om Star Wars.
Ja, då har vi där igen. Men ja, och en besvikelse som Captain Phasma, eftersom hon nästan i princip bortklippt från The Force Awakens.
Ja, ja, men man kan väl säga att hon har gjort ett ganska bra jobb med Game of Thrones i alla fall.
Oh ja.
Ja, det är lite tunt med nyheter här, så därför hittade jag någon slags...
Ja, men då går vi på spriten.
Ja, är det så?
Vår favorit. Nej.
Precis. Just nu, ni hinner fortfarande till en pop-up-bar som finns i Edinburgh som har Game of Thrones-tema som heter Blood and Wine. Som har liksom massa drinkar som är inspirerade av Game of Thrones. Och då har vi bland annat The Imp's Delight och Volantis Sweet Red.
Volantis Sweet Red låter ju perverst. Jag ska smutta på en Volantis Sweet Red.
Mm.
Är det ingen som ryser förutom jag?
Vadå, du tycker att det låter som en dam som är kissed by fire?
Nej.
Ja, de pratar ju alltid om deras viner från Volantis och Dorn.
Ja, men Volantis Sweet Red. Jag får fula bilder i huvudet.
Ja, men ni kanske vill ha ett glas isländsk vodka som är gjord av den här halvtor Julius Björnsson.
Ja.
Som är en senare upplaga av The Mountain.
Absolut. Det står Frey Pyer här,
ja,
också.
Ja, det serveras också.
Men vad fan innehåller de?
Ja, jag hoppas att inte att det är människor. Ja,
alltså, eftersom vi pratar om det UK här så är det säkert nog vidrig sån här minst meat pie, så att man ska känna att det känns lite som människor.
Ja, men någon sån där inälvs
pie. Ja, inälv eller köttfärs. Ja, liksom.
Ja, så efter det här så hamnade jag liksom i, googlade på massa, det finns jättemycket kokböcker med Game of Thrones tema. Jag tycker inte det känns, det var inte jätte, jag blev inte jättesugen faktiskt.
Nej, alltså nog för att jag gillar rödvin och frukt, men i övrigt så vet jag inte om jag är så jävla sugen på någon mat härifrån.
Nej, jag vet inte om jag vill veta hur man gör stuvad hare.
Och... Nej, eller en pigeon pie. Eller...
Nej. Men däremot Sansas citronkaka kanske.
Återigen, ja. Man kan inte äta något som heter Sansas citronkaka. Det är liksom, det är kanske jag som är sjuk i huvudet liksom, men Sansas citronkaka.
Ja. Men
ja, fantastiskt. Men för den intresserade, det är lite så är konsumentupplysning här i alla fall.
Exakt. Precis. Och tänk om vi var en podd som hade pengar som de betalade för, som man hade kunnat få åka och spela in ifrån.
Ja, gud ja, det hade varit grymt. Och sen bara stå och laga liksom The Mountains favoritmat. Det är ju, ja, det är väl intryckta ögon kanske. Ja, nej, men det var Tove, take it away.
Ja, vi är väl nöjda så. Och om någon har sina egna, vill dela med sig av sina egna Game of Thrones-recept, så kan ni alltid mejla in på tronspelet@aftonbladet.se, hashtag oss i sociala medier, eller snälla, snälla, ring oss på 08-725-2357.
Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hej då.